Sverige ska få fler regementen. Efter kalla krigets slut, Sovjetunionens fall och Sveriges inträde i EU krympte det svenska försvaret och på 10 år lades 9 av 10 arméförband ned. Idag är läget ett helt annat. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. På onsdag fattar regeringen beslut om att återöppna regementena i Sollefteå och Falun. För 5 år sedan bestämdes att också Gotland skulle få tillbaka I-13. Fler regementen kan vara på gång. Det här är svaret på en allt mer osäker geopolitisk situation där alla inte är vänner längre. Och i samband med att Ryssland invaderade Ukraina 2014 slutade Sverige helt att nedrusta. Mikael Holmström, du är ett säkerhetspolitisk reporter på DN. Hej!
Hej, hej!
Du, om man börjar, vad är ett regemente egentligen?
Ja, det är ju en grundhet i armén som ska utbilda soldater. Och då utbildar man ju, man lär ju soldaterna att fungera först i en grupp 10 och sen i ett kompani uppåt 100-150. Och sen så blir kompanierna blir en bataljon, kanske 500-1000 man. Och sen så till slut får man ihop en brigad på 5000 man, sa jag, men nu är det även kvinnor, så att 5000 personer. Så regementena är liksom den fredstida organisationen. Men uppgiften är ju att utbilda krigsförband.
Just det. Sverige har, om jag räknat rätt, omkring 10 regementen. Och när man nu ska öppna nya så är placeringen blir ju jätteviktig. Både av försvarsstrategiska skäl då, men också av glesbygdspolitiska skäl. Och det finns förslag att öppna flera, återuppta Uppsala, Arvidsjaur, Göteborg och Kristinehamn och så. Men om vi börjar då med det som bestäms nu, så har man bestämt sig bland annat för Falun. Varför Falun?
Ja, det beror på att, alltså det är så att under kalla kriget hade vi ju förband runt om i hela landet. Hela landets yta var ju täckt av förband, men efter kalla krigets slut så utgick vi i Sverige och många andra länder också från att freden var evig, den eviga freden var här. Men Sverige drog ner väldigt mycket på sitt försvar. 9 av 10 arméförband försvann, och det betyder att mellan Enköping och Boden, en sträcka på 90 mil, finns det inget arméregemente kvar. Och då måste man då kunna försvara då Mellansverige, och där finns det viktiga försvarsanläggningar, och dessutom så vill man ju ha möjlighet då, därför att vi bedriver ingen neutralitetspolitik längre, utan det svenska försvaret, för det första uppgiften är ju att avhålla från krig, alltså att man ska helst inte få något krig, men får vi krig då ska vi kunna få hjälp av andra, då ska man samverka med andra, och då finns NATO-landet Norge väster om Falun. Och därför är det viktigt att trygga förbindelserna dit.
Just det, till Oslo då framför allt då, eller?
Ja, överhuvudtaget till södra Norge.
Just det, försvarsminister Peter Hultqvist har också betonat samarbete med NATO, och han sa sig här till Sveriges Radio.
Vi har ju ett host nation support-avtal också med NATO, och det handlar ju om att i en krissituation kunna förstärka försvaret utav Sverige. Och då är ju Jämtland Östersundsleden där väldigt viktigt.
Vad har Sollefteå med det här att göra, kan man då tänka sig? Det ligger också i samma region.
Ja, det som, om vi börjar västerifrån, så ligger ju i Norge finns ju dels en flygbas i Trondheimsområdet, och dels finns ju i där förhandslager som amerikanska marinkåren la upp redan under 1980-talet. De där lagren har ju fyllts på under senare år, och man har också haft vinterutbildning för marinkåren i Norge. Och den här förbandet, det var ju faktiskt så redan under kalla kriget, vilket jag avslöjar i min bok Den dolda alliansen. Redan under kalla kriget var ju det här marinkårsförbandet kunde antingen gå norrut mot ryska gränsen, söderut för att hjälpa Danmark i ett storkrig, eller österut genom Sverige för att hjälpa Sverige och kanske också Finland. Och om du tittar på kartan ligger både Östersund och Sollefteå i den riktningen.
Just det. De här regementena, vad tror du att de kommer att innebära för de här orterna? Jag har varit i Sollefteå apropå striden om BB där för ett antal år sedan, och det är ju en stad som fortfarande, där regementet liksom, eller avsaknaden av regementet är väldigt påtaglig när man besöker den stan. Vad tror du det här innebär?
Ja, det blir väl en livgivande injektion till de orter som drabbas. Du sa innan att det var liksom glesbygdsskäl. Jag är inte riktigt säker på det, utan jag tror faktiskt att i första hand är det strategiska skäl. Som jag sa, det är 90 mil där det inte finns något arméförband. Och i en konflikt, vilket man kan räkna med, då kan man inte flytta förband hur som helst, utan då är det nog bra att det finns någon sorts armé närvaro i nedre Norrland. Det är också så att i det här beslutet så pratar man ju också om övre Norrland, alltså Lappland. Och där har vi ju lagt ner ett förband i Kiruna, och nu öppnar man också för att i nästa försvarsbeslut 2025 även öppna upp verksamhet uppe i Lappland.
Antalet värnpliktiga då, det är ju viktigt här då, eftersom det är utbildning vi pratar med. I vilken mån det ska ju öka då? Hur mycket ska antalet värnpliktiga öka?
Ja, idag är det väl knappt 4 000. Det ska ju fördubblas till 8 000.
Mm. Vi ska strax prata mer om det svenska försvaret. Vi pratar med Mikael Holmström, DNs säkerhetspolitiska reporter. Du har ju bevakat försvarsfrågor i många år. Nu ska försvarsbudgeten öka med 40% på 4 år, mellan 2021 och 2025. Det är en ökning som vi inte har sett sedan 50-talet. Om man lyfter blicken lite här, är liksom den stora förändringen här, är det Ryssland?
Ja, numera är det ju så, för att numera pratar man ju öppet om att hotet kommer från öster. Det är ju inte stormakt röd eller stormakt gul, utan det har ju varit så, man kan väl säga någon gång sedan 10 år tillbaka, så pratar man öppet om att den motståndare man föreställer sig är Ryssland, och den hjälp man föreställer sig är ju västmakterna, och då inte EU i första hand utan NATO-länderna och framförallt USA.
Vi ser ju då liksom den ryska politiken och det som Ryssland gör med invasionen av Ukraina. Man ser liksom ambitioner, kränkningar av andras gränser. Det märks också en ökad aktivitet i Östersjön som du har skrivit mycket om här. Är det bara det ryska hotet från öst, eller finns det andra aktörer här också som gör att Sverige anser sig behöva en ökad försvarsbudget?
Nej, jag skulle vilja säga att överhuvudtaget att hela den europeiska säkerhetsordning som man ansåg att man liksom byggde upp efter det kalla krigets slut, då även Ryssland var med under Boris Jeltsin som president, där man förband sig att göra en massa saker. Den säkerhetsordningen har ju vittrat sönder genom Rysslands angrepp på Georgien och sedan Krimkriget som ju fortfarande, eller kriget i Ukraina som fortfarande pågår. Och sedan det uppträdande Ryssland har haft, där man har haft stora övningar, där man bland annat simulerat kärnvapenangrepp på Warszawa, och man har de här nervgasattackerna i Salisbury i Storbritannien, och nu att man även använder nervgas mot Navalny och den egna oppositionen. Alltså Ryssland verkar ju hela tiden testa gränserna och se hur långt man kan gå. Och den västliga reaktionen, Ryssland säger att det är NATOs utvidgning som ligger bakom då den här, att alla rustar upp. Men faktum är att när NATO utvidgade så hade man inga försvarsplaner för de baltiska länderna. Utan de planerna har ju kommit så att säga efter det ryska agerandet. Man ska komma ihåg att president Obama tog ju bort de sista amerikanska stridsvagnarna från Europa 2013. Men sedan då efter invasionen av Krim så börjar man skicka tillbaka stridsvagnarna över Atlanten.
Mm. Vi vet ju att i Sverige då, att den svenska försvarsberedningen, att den har haft sina sammandrabbningar internt då. Men det brukar ju sägas också att politisk enighet är väldigt viktigt på det här området. Skulle du säga idag att det finns en politisk enighet om den linjen som Sverige ska ha i försvarspolitiken?
Ja, det är ju ganska enastående att alla de 8 partierna som var med i beredningen var ju med på det som nu görs. Men sen var man ju oense om pengarna till det. Och där är det ju så att nu finns det ju fyra partier, alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna är ju med på den här, har ju slutit den överenskommelse vi pratar om nu då. Men sedan anser ju då Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att det behövs mer pengar för att klara av det här.
Just det. Vad skulle du säga, vilka är de stora stöttefrågorna här framåt då?
Ja, dels är det ju att ekonomin, att det verkligen att pengarna räcker, och då är det ju, finns det ju en, och då har man ju försökt se till också att försvarsindustrin ska hållas i stramare tyglar, och man ska verkligen kontrollera att pengarna går till det man har sagt. Så att där försöker ju politikerna styra upp det hela. Så ekonomin är ett problem. Ett annat problem är ju att det kan saknas officerare för att klara av allt det här. Och där har ju försvarsmakten, deras personalförsörjning, det har ju varit väldigt mycket upp och ner i och med att man avskaffade värnplikten och skulle ha yrkesförsvar. Nu ska vi åter ha värnpliktiga och samtidigt ska vi ha anställda soldater.
Försvarsministern menar ju också då, precis som du var inne på, att det handlar om att förbereda sig inför nästa försvarspolitiska beslut. Och där har Försvarsmakten fått i uppdrag att utreda fler saker. Så här sa försvarsministern till SVT.
Det gäller framförallt då till exempel gränsjägarförband uppe i övre Lappland. Och det handlar ju då om förband som ska kunna verka i subarktisk miljö, som ska kunna verka i samarbetet Finland, Sverige, Norge. Och här har vi också en oerhört viktig transportled när det gäller Malmbanan.
Hur långt bort ligger det här, tror du, Mikael?
Ja, det kommer ju nästa beslut 2025 i så fall. Riksdagens försvarsbeslut då. Och det är också ett uttryck för klimatförändringarna. Att Arktis har blivit mycket hetare och det pågår en militär kapplöpning där. Ryssland har ju byggt upp baser nära Finlands gräns och även återetablerat sig i Ishavet. Och man har ju övat allt mer offensivt västerut, till och med alltså ner mot Skottland och så vidare. Och det finns ju en farhåga att vi hamnar i samma situation som under kalla kriget när man redde om att Sovjetunionen på den tiden skulle omringa Skandinavien så att hjälp från väst inte skulle komma fram. Och det är ju lite det man fruktar. Och amerikanerna har ju nu ganska sent, skulle jag vilja påstå, upptäckt att problematiken i Arktis. Vi har också nya aktörer i Arktis, Kina, som försöker med ekonomiska medel binda upp Island och andra länder.
Ja, Kina hävdar väl att de är Arktis nära eller något liknande, så att de vill komma närmare de här besluten också kring Arktis, eller hur?
Ja, det är ju även Sverige. Vi är ju en del av Arktiska rådet, och Kina, om jag minns rätt, är observatörer där.
Ja. Men vad tror du då, om man ser några års sikt framåt, vad tror du i vår omvärld som avgör vilka andra satsningar som vi kommer få se framöver inom det svenska försvarets räkning?
Alltså jag skulle vilja säga att det svenska försvaret har fullt upp med att klara av det beting som politikerna har sagt. Till exempel, man bestämde ju 2015 att vi skulle ha två brigader, alltså i armén, alltså en enhet på 5000 man ungefär. Och det kommer man kanske att nå då kring 2025, och nu säger man tre brigader, och det kommer man att nå 2030. Det tar ju väldigt lång tid att skaffa materiel, att utbilda personal, att öva personal och så vidare. Så det är inte bara det att man använder några lokaler på ett regiment, utan det är en hel kedja som måste fungera tillsammans. Och där rev vi ju ner väldigt fort förmågor som det kommer att ta väldigt lång tid att bygga ihop, och framförallt få att fungera tillsammans.
Just det, och att betala inte minst då. Stort tack, Mikael Holmström, DNs säkerhetspolitiska reporter. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.